Den här bibeltexten som vi hörde läsas i början har inte lämnat mig sedan jag hade ett besök uppe på expeditionen här av en ung kvinna. Nu ska jag se om hon är här, men det ska jag inte avslöja. Jo, därför att hon ställde frågan: hur kan det här stämma att den här berättelsen står i Bibeln? Och varför finns den där? Alltså berättelsen om kvinnan som kom till Jesus och får ett sånt fantastiskt omdöme av Jesus. Det var ju så att hon fick det här omdömet om sig: kvinna, din tro är stark. Det skall bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Alltså en kvinna med stark tro, det är vad vi ser. Och att det är Jesus som säger det, bara det gör ju att berättelsen är värd att finnas i evangeliet förstås. Men visst kan det finnas frågor omkring den här berättelsen. Hur i all världen det här stämmer och om den är riktigt rätt återgiven utav Matteus. Kan jag för det första säga att det är den förmodligen. Det är ju inte bara Matteus som berättar den, utan också Markus berättar om den här historien och mötet mellan den här kvinnan och Jesus. Alltså tron är central. Från den stunden blev hennes dotter frisk därför att hon hade tro. Och så ser vi bilden av vad det är att ha tro på Jesus. För det var det handlade om. Tro på Gud. Tro på hela treenigheten. Det skänker en enorm trygghet. Jag tror att vi lite till mans har sett hur det här har åskådliggjorts. Kristna konstnärer har under alla århundraden framställt tryggheten hos Jesus på lite olika sätt. Du har säkert sett de där varma, stora händerna där någon vilar tryggt. Kanske som en bild av en liten sparv eller så. Eller någon annan sån här fast och säker trygghet som andas utifrån konstverket. De är säkert sanna för väldigt många. Personligen tycker jag om en annan bild som är gjort av Carl Milles, den store monumentalskulptören från Lidingö, där du kan gå på Millesgården och se bland annat den här skulpturen. Finns för övrigt också i Eskilstuna och lite på andra håll också kopior utav den. Den heter Guds hand. Kommer du ihåg den? En stor, mäktig hand. Och längst ut mellan tummen och pekfingret står balanserande en liten människa. Har ni sett den? För mig passar den bilden bättre när jag tänker på den erfarenhet jag har utav vad trons kraft och trons trygghet ger. Inte alltid den där inbäddade tryggheten, utan mera erfarenheten av att vara ständigt utsatt. Ständigt lite rådvill, frågande. Men alltid buren. Jag tror att det är någonting av det som Carl Milles ville påminna alla som såg och ser den här skulpturen, den starka handen som inte viker undan, som bär den lilla människan, även om hon känner sig utsatt. Tron kan tecknas på lite olika sätt beroende på våra olika erfarenheter. Vi vet att kristen tro är faktiskt väldigt mycket känsla, mycket tillit. Mera än en intellektuellt försanthållande, att man vet precis hur allting är. Vi kan logiskt se beviskedjan ända från himlen och ifrån Gud ner till vår egen tillvaro. Och så kan vi treva oss efter den och känna, jo, det håller. Vi har alla intellektuella svaren. Allt är klart och tryggt. Det är inte alla förunnat att uppleva det så. Utan även när frågorna finns där och rådvillheten är en verklighet, så kan man, fastän man inte kan beskriva det, uppleva tron. Bär. Tron håller. Det finns en hand som finns där. Tro är i kristen mening, i biblisk mening, inte ens detsamma som att vara en riktig matador. Ja, men där ser ni. Vad fantastiskt. Visst är den bra? Vem var som tog fram den? Fantastiskt, Micke. Är det du som sitter där? Nej. Ja, jag ser ju bara ögonen, men det är Henriks ögon, säger jag. Ja. Ni förstår vad jag ville försöka åskådliggöra. Så är det. Och därför så kan vi säga varann, även om inte vi kan och förstår allt. Även om inte vi är en matador i verksamhetsiver. Ni förstår, ibland kan man ju mäta det på det sättet och säga, han har stor tro. Han är en riktig föreningsmatador. Finns i alla slags utskott och råd och verksamhetsapparaten är man ständigt i som ekorn i ett ekorrhjul. Och så kan man tänka sig att det är en riktig trosmatador. Det kan vara det. Och är inte så sällan ett uttryck för att det finns en stark och levande tro. Tro är att vara buren utav honom som är Gud. I den här berättelsen som vi nu har läst och som vi ibland ställer oss så många frågor omkring, därför att Jesus framställs ju på ett sätt som ingen av oss som älskar honom, som har lärt känna honom, skulle vilja att han blir presenterad som. Eller hur? Även om vi känner oss så där lite vankelmodiga där ute på fingerspetsarna, så skulle vi ju inte vilja tala om Jesus att han beter sig på det här oförskämda sättet mot en människa som kommer och söker hans hjälp. Hur i all världen stämmer den bilden av att han är tyst? Att lärjungarna som omger honom, som har fått lära sig hur man ska bete sig, talar om kvinnan på det här sättet som de gör? Och hur i all världen kan det få tillåtas att när han äntligen talar, så talar han alldeles obegripliga saker? Hur stämmer det med honom som säger, kom till mig, ni alla som arbetar och är en betungade, så ska jag ge er ro. Ta på er mitt ok, för det är mild. Min börda är lätt. Hur stämmer det när han hör om dottern som har angripits av en demon? Vad betyder det i hennes familj? En oren ande, säger Markus att det var. Och Matteus säger att det var en demon. Då, liksom nu, torde det inte ha varit så enkelt att ha ett barn som var på det sättet. Det är än idag så att mer än en familj kryper lite undan, stänger in sig och känner sig utanför. Hur var det då? I den tiden, hon som hade så många saker som talade emot henne. Och hur stämmer det med honom som en gång sa: låt barnen komma till mig, och förmena dem inte det. Guds rike hör sådana till. Jag håller med om att ni en och annan gång har önskat att den här berättelsen skulle ha retuscherats bort. Eller? Är det bara den här kvinnan som besökte mig för ett par veckor sedan? Och jag som ibland har funderat så? Nej. Men kanske vi har för rik erfarenhet av att det är en välsignelse. Och det är bra att både Matteus och Markus berättar om hur det egentligen var. Det är också bra och kanske nyttigt för oss att reflektera över att det som sker är mannen, människan Jesus, som möter nödens värld. Ibland kan vi teckna bilden av att Jesus bara var Gud. Men det var inte bara lek, inkarnationen. Det att han blev människa som vi. Han blev det fullt ut. Och vi vet ibland hur det kan kännas när man inte vill ge sig, utan återkommer gång på gång. Tjatet, gnatet, ständiga upprepandet. Så olämpligt det kom. Och det gjorde det i Jesu fall. Han hade faktiskt varit med om fasansfulla saker. Han hade varit med om att ta emot och se sin kusin, sin älskade förelöpare, Johannes döparens döda kropp. Han visste vad som hade hänt honom. Och han sörjde djupt. Han hade varit med om, och det där kan du läsa om i Matteus evangelium, kapitlet innan. Och innan, i det 13:e kapitlet, så berättas det om hur han är i sin hemstad. Och hur han där möter oförståelse. Glåporden. Det är inte snickarens son Josef som kommer här och gör sig märkvärdig. Han blir trött och sorgsen och beslutar sig för att dra sig undan och går iväg 8 mil norrut. Promenerar han, och Markus säger att han får låna ett hus, och där stänger han in sig. Och så säger han till alla: jag vill inte bli störd. Vem kan missunna honom det? Jag kan se att det finns den lärdomen i den här berättelsen också. Att Jesus vet vad det var att bli störd. När han behövde vila. Vederkvickelse. Och han behövde det. Men se, världen utanför det där huset, De fick ingen semester. Nödens värld får ingen ferie, ingen paus. Hörrni, det kan vi väl verkligen säga att vi har blivit påminna om i dessa fruktansvärda tider. Där vi, också vi i vårt lugna hörn av världen, funderar hur i all världen ska det gå till slut. När inte ens en högteknologisk nation med intelligensia som är briljant inte klarar av att lösa det som man i årtionden har sagt är så säkert och tryggt. Det som gjorde att många av oss röstade på ett visst sätt för några årtionden sedan och sa att jo, men vi litar på att det här är sant. Det går att skydda sig. Men vi står lika rådlösa vid havets och vågornas dån som inför teknologins sammanbrott. Nödens värld tar inte semester. Inte i den stora världen och inte i den lilla världen. Inte i Södertälje. Inte hos oss. Inte hos mig och inte hos dig, utan den finns där. Och därför är det bra att den här berättelsen finns. Att den påminner oss om att detta är faktiskt en verklighet. Och så talar den om att mitt i denna verklighet så är det någonting som ändå fungerar, och det är tron. Tron och tilliten till Jesus. Det är faktiskt lärdomen. Att hur det nu än var, om han var trött och slut och det såg ut som om han ingen hjälp hade att ge. För så måste de som stod honom riktigt nära har känt det. De hade sett honom i andra lägen när han var fylld av kraft, frimodighet. Nu ser de honom som modlös, sorgsen, bedrövad, i behov av en retreat. Och det kan ju till dels förklara deras hårda ord om kvinnan, de som kände honom väl. Allt det där är faktiskt någonting som vi kan titta på och känna, vi som lever här och nu. Att det går ändå, kanske, att söka Jesus. Det kanske ändå lönar sig att stå kvar hos honom. I nödens värld så finns det en underbar stråle av ljus. Och det är att tron på Jesus fungerar. Nu gör jag som amerikanska predikanter, vet ni. Och då ska man säga amen. Eller halleluja går också bra. Det är ett faktum. Och denna ljusstråle önskar jag skulle nå ditt innersta i den här gudstjänsten. Hur du än har det och vilken situation du än befinner dig i och hur din tro nu än är. Den kämpande tron där den här människan har ingenting annat, absolut ingenting annat än sin förtvivlan när hon kommer till Jesus. Hon har ingenting annat. Hagar, hon hade redskapen. Rebecka har sin gråt och ek. Hanna, hon hade sina mantlar. Maria Magdala, hon hade den väldoftande oljan. Och så kunde man fortsätta att berätta om de bibliska kvinnogestalterna som söker Gud och Jesus. Man har någonting att komma med. Och så kan vi predikanter säga att det är bra. Vi ska bära fram det så att han ser att det är allvar och svarar. Och det är säkert rätt ibland. Men jag tackar Gud för att den här berättelsen finns där kvinnan har ingenting annat än sin förtvivlan. Hon kan inte teologi. Vad begriper hon av det som Jesus säger? Det är inte det att han bara är elak när han säger att jag är inte sänd till andra än till Israels folk och Israels barn. Jag är inte sänd till hedningarna, de som han och hela hans generation kallade för hundarna. Det är en slags teologi, men hon kan ingenting om det. Hon är hedna kvinna. Hon kan inte läsa trosbekännelsen. Med all sannolikhet kan hon ingenting av det där. Men det hon har, det tar hon och så går hon till Herren Jesus Kristus med det. Och det började, stod det i texten på det här sättet, att en kvinna från de här trakterna kom till Jesus. Jag vet inte hur du har det, om du har slutat att komma till Jesus. Om du aldrig har gjort det med ett heluppgivet sinne och hjärta, då skulle jag väl uppmuntra dig till att göra det. Det är där det börjar. Jag läser reumatikertidningen ibland. Tror inte att jag är reumatiker. Det finns andra i familjen som är. Men därför får vi tidningen Reumatikerna. Reumatikervärlden heter det. Alltså den slags sjukdom. Och jag läste en sån fantastisk krönika av Marcus Birro. Marcus Birro, vet ni vem det är? En del av er vet, han är poet. Italienare egentligen. Och han berättar i den här krönikan om hur det är när han blir sjuk. Han börjar supa, dricka alkohol, blir uteliggare, sitter på kyrkbänkarna på nätterna, har ingenstans att ta vägen. Drack ur flaskor som hade döda maskar i sin botten. En dag silade jag den där masken mellan tänderna. Jag hade dödens dag nära mig. Varje gång jag såg mig om fladdrade något svart i synfältet. Då säger han så här. Men att bara stå med blicken riktad mot himlen och inbilla sig att man ska bli drabbad av Gud och hans änglar. Man får söka sig till ställen där de träffas. Tänk att han säger så. Man får söka sig till ställen där de träffas. Man måste aktivt ta sig till kyrkan för att vara med om nattvarden. Man måste söka upp vännerna som älskar en, men kanske förirrat sig bort i vardagens sysslor. Livet är ett ständigt mirakel. Men det kan behöva hjälp ibland. Jag ber. Jag talar lågt med Gud numera. Jag finns till. Jag fylls med ljus och styrka. I stormens öga är det förvånansvärt lugnt. Visst var det en bra berättelse? Den är så spännande mer i den där. Du kan ju få läsa den om du vill efteråt. Men jag vill ha tillbaka tidningen för jag bara tjuvlånat den. Jag gick dit där de träffades. En kvinna från det området kom till Jesus. Hörrni, det är så enkelt. Det är faktiskt så enkelt att det fungerar när man vågar be. Och så det andra som är så överraskande. När hon har kommit till Jesus så står hon kvar. Hon står kvar. Jag har ju redan nämnt så här i förbigående om allt det där eländet. Ja, vi hörde ju det läsas till och med. Och kan hända att du har varit med om saker och möten med människor som också kallar sig Jesu lärjungar. Som påminner om de här lärjungarna. Kanske du har varit med om hårdhjärtade kristna. Kristna som har stängt hjärta, en hård panna och en knuten näve. Så var ju de som fanns alldeles omkring Jesus. Beundrar henne som inte vänder sig till lärjungarna. Jag måste ju säga till oss som är Jesu lärjungar, låt oss läsa den här berättelsen och be om nåd och förlåtelse. För tänk vilket hinder det ofta är när vi inte delar nöden hos den andra. Ibland kan vi stå där väldigt högt upp, inte så där buren utan mera pompöst. Och tala nedåt till den som så väl behöver. Och vi kan tala om underverket. Och vi kan tala om kraften och rättfärdigheten. Och vi kan vara alldeles perfekta. Men jag tror att det är Gud ser hellre att vi gör under i vänlighet. Än att vi talar rättfärdighet i hårdhet och ovänlighet. Där stod hon ändå kvar. Och hon är kvar när det är tyst. Hur svårt är inte tystnaden? Det är svårt när inte telefonen ringer. Det är svårt när ingen hör av sig. Men jag vet av erfarenhet att det svåraste det är när himlen är tyst. Och man ingenting känner och ingenting hör. Den här kvinnan stod kvar fastän det var tyst. Och så kommer befrielsens ord när hon då erkänner vilken fantastisk kvinna egentligen. Hon är rapp i dialogen och hon vågar utmana Jesus. Hon vågar utmana honom. Fastän hon inte känner eller förstår eller tycker att det är bekvämt, för så måste hon ha tyckt. Men hon drivs av det enda hon har, förtvivlan. Och därför står hon kvar och inleder en slags förhandling med Gud själv. Visst är det dråpligt? Får man göra det? Får man be? Får man försöka förhandla med Gud? Ja, i alla fall var hon ju rätt så bra sällskap. Abraham förhandlade med Gud, vet vi. Om de rättfärdiga i Sodom och Gomorra. Kommer ni ihåg det? Och Jesus själv berättar en väldigt vågad bild. Den är vågad därför att han liknar Gud vid en orättfärdig domare. Den här orättfärdige domaren hade bestämt sig att nu har jag stängt office. Och det spelar ingen roll vem som kommer. Jag säger nej. Och så berättar Jesus om den där änkan som tyckte att hon hade fått fel domslut. Och så kom hon gång på gång till domaren och krävde sin rätt. Hur gick det? Jo, hon fick rätt. Varför? Jo, domaren säger att hon är så tjatig. Hon ger sig inte. Hon kommer igen gång på gång. Alltså, erkänn att det är en rätt märklig bild Jesus ger av Gud. Nu är Gud inte en orättfärdig domare, det tror inte jag. Men jag tror att poängen i den berättelsen är ungefär det jag skulle vilja lyfta fram ur den här berättelsen. Att våga tala med Gud. Att våga inleda dialogen. Till och med förhandla med honom. Ja, det är sant att hundarna äter inte barnens mat. Men håll med om, säger hon till Jesus, att också hundarna får del utav smulorna som faller från deras herrars bord. Och du förstår, Jesus, att om jag får en smula av dig så räcker det. Min dotter blir frisk. Och så får hon det här fantastiska svaret. Kvinna, din tro är stark. Och från den stunden, från det ögonblicket lästes det här i Rosalies text. Från det ögonblicket blev dottern helbrägda. Halleluja. Det finns kraft hos Jesus. Min tro är min svaga hand. Den behöver inte vara fylld av kunskap, har vi förstått. Den behöver inte vara fylld utav någonting annat än förtvivlan. Men den sträcks fram åt rätt håll. Inte till förvirrande lärjungar och förvirrade lärjungar. Utan den sträcks fram mot Jesus. Och här så kommer vi. Den här stunden med det som vi har. Herre, tack att vi får lägga undan allt det vi tycker är så viktigt och angeläget. Och vi kommer bara med våra tomma händer och med vårt öppna hjärta. Och tackar dig för att du vill låta oss få uppleva rakt in i vår personliga situation undret. Tackar dig, Herre, för att vi kan få uppleva det i förhållanden där vi ber. Områden där vi ber ständigt för den här stan. För nödens värld som omger oss. Och Herre, även om vi tycker att tystnaden är plågsam. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Amen.